Hej och välkomna till Radio Malmbäck. Radio Malmbäck är en del av Höglandets närradio och kategoriseras under benämningen program 5. Höglandets närradio sänds på 103,9 MHz. Mitt namn är Mikael Lägermo och jag sänder här det 12:e programmet i en serie som jag började arbeta med hösten 2014. Min avsikt med programmen, vilken jag hållit fast vid under seriens gång, har varit att bygga den på kristen grund och att från den utgångspunkten belysa andliga och själsliga sammanhang. Den kristna tron och erfarenheten är den kompass jag har till buds. Det kan låta fattigt, inskränkt och otillräckligt i lyssnarens öron. Om du känner det så är det min förhoppning att den närmast föreliggande stunden ska få dig att ändra uppfattning. Kyrkans huvud, Jesus Kristus, har nämligen beskrivit syftet med sin ankomst hit till jorden på ett annat sätt. Vi lyssnar till hans ord från Johannes 10 och 10 där det heter: "Jag har kommit för att de ska ha liv och ha över nog." När du styr ditt liv i riktning mot honom, börja gå i gemenskap med honom, så kommer du finna att ditt sökande är över. På det andliga planet är du hemma och behöver inte leta mer. Du är funnen och du har funnit. En livgivande process har ägt rum i ditt inre och du har omfamnats av en tro som håller både i liv och död. Det som i förstone kan upplevas som en andlig avgränsning är i själva verket vägen till andlig rikedom. I den heliga skrift talas om stunder, perioder och tider. Ibland kan det handla om ett sammanhang i tiden som ännu inte är inne. Det här möter vi till exempel i en dialog mellan Jesus och hans mor Maria, i den scen vi ofta kallar vinundret i Kana. Texten berättar att ett bröllop äger rum, att Maria och Jesus, men också hans lärjungar, är inbjudna. Vinet börjar nu ta slut och Maria säger: "De har inget vin." Jesus svarade henne: "Låt mig vara, mor, min stund är ännu icke kommen." Du kan ta del av sammanhanget i början av Johannes andra kapitel. Det här är precis i inledningen av den del av Jesu liv som vi känner bäst. De 3,5 år som följer efter hans dop i Jordan fram till korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden. Det är här som under och tecken börjar uppenbara sig runt hans gestalt. Det är under dessa år hans förkunnelse sker. Det är här evangeliet förkroppsligas och tar gestalt inför mänsklighetens ögon. Detta är en tidsrymd av 3,5 år som förändrar vår historia för alltid. Ändå vill Jesus vänta. Det är som han inväntar något. I ett annat sammanhang kan det handla om att stunden är inne. I Getsemane örtagård möter vi Jesus under den dramatiska natten före korsfästelsen. 3,5 år har passerat och Jesu nära gemenskap med lärjungarna ska strax brytas. I Markus 14:41 säger han: "Stunden är kommen. Människosonen ska nu bli överlämnad i syndarnas händer." Ett exempel från det gamla testamentet finner vi i Daniels 8:e kapitel där han drabbas av en väldig syn, vars detaljer vi inte närmare ska gå in på här, men som avrundas med att en ängel förklarar att synen rör en avlägsen framtid, den period som kallas ändens tid. Drabbas är nog rätt ordval här. Daniel blir liggande, utmattad och sjuk under en tid efter uppenbarelsen. Senare i programmet ska vi ta del av en annan av Daniels visioner. Vi lyssnar nu till Jesu ord från Johannes 9 kapitel, den 4:e versen. "Medan dagen varar måste vi göra dens gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan verka. Så länge jag är i världen är jag världens ljus." Här talar Herren om en mycket svår tid, en natt, en tid då ingen kan verka. Det är som om man ville understryka att en hållning av skyndsamhet bör prägla oss kristna före den perioden, där vi tar hans uppdrag om att bli människofiskare på allvar, där vi kastar ut näten på den sida båten som han uppmanar oss till, där vi på allt sätt gör skillnad i människohavet. Här behöver vi pröva oss och våra tankar kring detta Jesu ord. Vad menar han med natten? Är det natten då han grips i Getsemane, natten då Petrus förnekar honom, då Judas förråder honom, då lärjungaskaran skingras? Nej, för min del tror jag inte att det räcker som förklaring. Är det de dramatiska timmarna nästföljande dag då Jesus korsfästs på Golgata? Via evangelierna får vi några hållpunkter, vilka berättar för oss att Jesus korsfäst vid tredje timmen, att det vid sjätte timmen kommer ett stort mörker över Jerusalem och att han ger upp andan vid nionde timmen. Är det dessa tre timmar av mörker Jesus avser? Nej, jag tror inte att heller det räcker som förklaring. Om vi närmare granskar tiden efter Jesu uppståndelse, de 40 dagarna då han visar sig för mer än 500 personer, enligt första Korintierbrevet 15 kapitel, så finner vi att han efter periodens slut lyfts upp till himmelen. I samband med det skulle vi ju kunna tro att han inte längre är i världen, att natten efter det är inne, då ingen kan verka. Så ligger det emellertid inte till. Jesus har redan vid ett tidigare tillfälle överlämnat stafettpinnen till en av sina lärjungar, nämligen Petrus. Vi lyssnar till ett avsnitt från Matteus 16 kapitel, vers 13-18. Men när Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: vem säger folket människosonen vara? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna. Då frågar han dem: vem säger då ni mig vara? Simon Petrus svarade och sa: du är Messias, den levande Gudens son. Då svarade Jesus och sa till honom: salig är du Simon, Jonas son, ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Så säger och jag dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska icke bli henne övermäktiga. Petrus blir alltså den första länken till det som senare utvecklas till kyrkan, Kristi kropp i världen. I Efesierbrevets fjärde kapitel, verserna 15-16, skriver Paulus så här: nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd som var led ger, med den kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Det är en spännande bild Paulus levererar. Huvudet finns där redan. Kyrkan klarar sig inte utan det huvudet. När den livsviktiga länken kropp-huvud är etablerad så hämtar kroppen kraft till tillväxt. Den enas och hålls samman. Varje led i kroppen medverkar till det, eftersom den får den kraft den behöver för att kunna klara sin uppgift. Den som är troende har dessutom en kontinuerlig förening med Kristi kropp i nattvarden. Tre av våra evangelier återger scenen som utspelar sig kvällen före korsfästelsen. Paulus beskriver den vid rätt tillfälle för den unga kyrkan i Korint. I detta nådemedel finner vi en stark koppling mellan Kristi lekamen och den kropp han nu har i tiden, kyrkan. Dessutom har Jesus vid flera tillfällen före sin himmelsfärd talat om att han ska styrka sina troende genom att sända dem den heliga ande, som ska påminna de troende om Jesu undervisning, lära dem sådant som han har sagt, som ska vara en hjälpare för dem. Det finns även en progression i uppenbarelsen, en dynamisk tillväxt av förståelse som bibringas oss via den helige ande. I Johannes 16 kapitel, vers 12-14, förklarar Jesus följande: jag hade ännu mycket mer att säga er, men ni kan inte nu bära det. Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. Ty han ska inte ta av sig själv, utan vad han hör, allt det ska han tala. Och han ska förkunna för er vad komma skall. Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han ta och ska förkunna det för er. I samband med sin himmelsfärd så poängterar han för de närvarande i Apostlagärningarnas första kapitel, vers 4-11. När han då var tillsammans med dem bjöd han dem och sa: lämna inte Jerusalem, utan invänta där vad fadern har utlovat, det om vilket ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter ska ni bedöpta i helig ande. Då de nu hade kommit tillsammans frågade de honom och sa: Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Han svarade dem: det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. När han hade sagt detta lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himlen under det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Och dessa sa: ni galileiska män, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Som en liten sidoparentes kan vi här ta upp människans böjelse att i förväg få veta tider och stunder, att få sådant förklarat för sig, att få någon slags schematisk skiss presenterad över den himmelska tideräkningen. Något sådant låter sig dock inte göras. Lade ni märke till att Jesus sa om andens dop: få dagar härefter ska ni bedöpta i helig ande. Han sa inte 2 dagar, 3 eller 17. Vi måste se upp och inte gå vilse i irrläror om när det ena eller det andra ska infalla, till exempel tidpunkten för Jesu återkomst. I Matteus 24 kapitel beskriver Jesus detaljer kring ändens tid. Vi ska inte här fördjupa oss i dessa, men varje allvarligt sinnad troende bör studera detta kapitel och efter bästa förmåga ta in vad Jesus här talar om. Någonstans, vid något tillfälle under dessa händelser, kommer Jesus tillbaka. Vi ska dock inte lägga ansträngningar på att försöka förutsäga den exakta dagen. Jesus säger följande i kapitlets 36 vers: men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte ens änglarna i himlen, ingen utom fadern alena. Så är det med den saken. Vi ska inte tvinga oss fram i det vi ändå inte kan styra. Kyrkan har alltså blivit Kristi kropp i tiden, grundad på den tro som Petrus visade. En tro född av himmelens krafter, ja, av Gud själv. Nattvarden är oss given. Den helige ande har dessutom lagts därtill. I slutdelen av Efesierbrevets 2 kapitel visar Paulus att det är ett bygge som Gud själv utför. Att det dels förenar judar och kristna, men också att bygget innefattar Jesus Kristus som hörnsten och apostlar och profeter som grundstomme. Vi kallas i denna vackra text för Guds husfolk. Det hela beskrivs som att vi byggs upp och sammanslutes till ett heligt tempel i Herren. Som nästintill ofattbar slutpunkt beskriver Paulus att det blir en Guds boning i anden. Vilken bild! ett symboliskt hus här på jorden, en samling av människor dyrt köpta och återlösta, bland vilka Gud bor. Jag tror inte jag kan tänka mig en vackrare bild av en församling, en kyrka. Så, kära lyssnare, är det tänkt att vara. Dock, det sker bara där den rätta grundvalen är lagd. I annat fall kommer inte den högste och vi får klara oss på egen hand. Den situationen är inte att rekommendera, i synnerhet inte i sådana tider som Jesus talar om i Matteus 24 kapitel. Utan samspel med himmelens krafter blir vi tömda, blottställda och hjälplösa. Vi utgör då inte den skillnad i människohavet som vi borde. Med allt detta sagt så tror jag att det Jesus avser med natten då ingen kan verka, ja, där han säger att så länge jag är i världen är jag världens ljus. Att det avser en längre tidsperiod, en tid då anden är bortlyft från jorden. Jag vill återkomma till det lite senare i programmet, men först tala något om perioder när ljuset liksom slocknar, även för det som skulle bära det inom sig och med sig. Tider när natten tar över. Som väl är tycks det inte som om det fenomenet inträffar över hela jorden samtidigt. Att ljuset dämpas i alla olika kristna riktningar och grupperingar på en och samma gång. Tack och lov för det mönstret, då finns det alltid punkter varifrån ljuset kan återvända. Tider av avfall har funnits bakåt i historien där kyrkoriktningar eller grupper av kristna har dragit iväg i en kurs som avskilt kroppen från huvudet, alltid med en olycklig utveckling som följd. Sådant förekommer naturligtvis också i vår tid. Vi ser effekten av kyrklig förvirring, vilket alltid leder till en försvagning av det kristna inflytandet runt omkring oss hela tiden. It's your breath that's filling our lungs, and through our veins it's your blood that runs. It's your life that makes us alive. You are the body of Christ. So let our hearts beat with your your kingdom come. Jesus, let your light make us shine. Shine like the body of Christ. And let our hearts beat with your heartbeat. Great things you have done. Greater things are yet to come. Fill us with your glory. Take our hearts, we surrender all we are. Fill us with your glory. We Det här med kyrklig förvirring, ja. Jag tror inte för min del att sådana avfall uppstår abrupt. Nej, snarare smyger de sig på successivt. Slutresultatet blir ofta att många troende inte längre känner igen sig. Att de undrar vad som hänt och när det började. Vi ska ha klart för oss att orientering är svårt nog i dagsljus. Hur svårt är det då inte med nattorientering? På dagen kan man urskilja konturer och linjer. Från höjder kan man blicka mot andra höjder. På dagen läser du terräng och karta i det stora allmänna ljuset som omger alla samtidigt. Ni läser så att säga med hjälp av samma ljus. På natten däremot är du hänvisad till din egen lampa, din egen lykta. Du får ljusa upp kartan i din hand först, sedan lyfta lyktan och försöka läsa terrängen efter den minnesbild du just försökt lagra. Det är svårare att särskilja svackor från höjder, hinder ligger i din väg, vilka du lättare faller för på natten. I dagsljus hade du noterat dem tidigare och kunnat undvika att falla för dem. Att hålla kursen mot målet blir svårare på natten, allt går långsammare och trögare. Bättre att sova kanske och hoppas på att det ska ljusna. Det kyrkliga ledarskapet är viktigt på dagen, men än viktigare på natten. I dagsljuset kanske vi åtminstone hittar varandra, även om ledarskapet sviktar. På natten uppfattar vi varandra i bästa fall som irrande blås och känslan av ensamhet växer. När det gäller ledarskapet under kyrkans natt är det ett par perspektiv jag vill lyfta. Det första exemplet vill jag hämta från kung Davids liv. Läget är sådant att han är på flykt undan sin egen son Absalom. Israel har under en period upplevt en tilltagande spänning mellan far och son, och Absalom är nu på väg med en här mot Jerusalem. David finner för gott att fly huvudstaden, och han har ett ganska stort följe med sig. Hans plan är att dröja vid någon lämplig plats på floden Jordans västra sida för att invänta nyheter inifrån Jerusalem. Om han nås av beskedet att Absalom är på väg mot honom, så tänker han ta över folkskaran till östra sidan. David känner faran växa och nattetid för han över sina medföljare till den andra sidan. Vi läser ur andra Samuelsboken kapitel 17, vers 22. Då bröt David upp med allt det folk han hade hos sig och de gick över Jordan. Och om morgonen när det dagade saknades ingen enda, utan alla hade kommit över Jordan. Jag måste få säga halleluja. Vilket ledarskap! Alla räddades. Här fanns säkert gott om människor som var panikslagna, förskräckta och förvirrade. När det återigen blev dag kunde man se att ingen fattades. David brydde sig om var och en. Han var en vallpojke som avancerade till kung. Det är ingen liten livsresa. Han har inte glömt hur man samlar och får med sig alla. Samma anda möter vi också i en av Jesu liknelser om herdar och får. Vi lyssnar till orden från Matteus evangeliets 18 kapitel, verserna 12-13. Vad säger ni? Om en man har 100 får och ett av dem har kommit vilse, lämnar han inte då de 99 på bergen och går iväg och söker efter det som kommit vilse? Och händer det då att han finner det, sannerligen säger jag er, då gläder han sig mer över det fåret än över de 99 som inte hade kommit vilse. Här möter vi återfinnandets glädje, den uppmuntran som finns i att alla är bevarade. Ledarskapets roll, hållning och attityd är i det här sammanhangen avgörande. Jag nämnde för en stund sedan begreppet människohavet. Under mitt liv som kristen har jag då hört det sägas att havet i Bibeln representerar totalsumman av alla människor. Stundtals har jag tänkt som så, stämmer den tolkningen? Hittar vi stöd i den heliga skrift för den uppfattningen, eller har den utvecklats genom tiderna som ett fromt tankegods, ett slags tillägg som vi kristna tillägnat oss på vägen eftersom bilden är lätt att ta till sig? På senare tid har jag upptäckt att det finns ett tillräckligt stöd i skriften för denna tanke. Det finns i Uppenbarelseboken där himmelen förklarar en vision Johannes nyss upplevt. När himmelens makter förklarar något som upplevts i anden, ja, då måste vi vara uppmärksamma. På samma sätt som vi måste vara när Jesus förklarar en liknelse han just givit en grupp av lyssnare. Min intention i den här delen av programmet är att stanna en stund inför andra texter från just Uppenbarelseboken. Därför kan det ju vara lämpligt att vi startar med texten om människohavet. I Uppenbarelsebokens 17 kapitel fortsätter Johannes väldiga upplevelse med en vision av det som benämns skökan och vilddjuret samt lammets seger över de båda. Det är inte detaljerna kring de scenerna jag vill tala om. Jag vill tala om det jag tycker mig förstå, inte om det som överstiger mitt förstånd. En detalj ska jag dock lyfta fram. I en av scenerna ser Johannes något som benämns stora vatten. Senare i visionen förklaras vad som avses. Vi lyssnar till orden från det 17 kapitlets 15 vers. Och han, alltså ängeln, sa ytterligare till mig: vattnen som du har sett, där var som skökan tronar, är folk och människoskaror och folkslag och tungomål. I Uppenbarelsebokens 12 kapitel får Johannes ta del av den vrede som djävulen från början visar mot Jesu ankomst i världen. I en scen beskrivs hur draken står framför kvinnan som ska föda därför att han vill uppsluka barnet så snart det är framfött. I en annan scen återges hur han förföljer kvinnan som hade fött gossebarnet. I en tredje scen förklaras för oss hur kvinnan får vingar och förs bort till en öken långt ifrån djävulens åsyn. Johannes får då se hur ormen ur sitt gap sprutar ut en vattenström som ska föra bort kvinnan. Även detta misslyckas när jorden öppnar sig och dricker upp vattenströmmen. Sedan sker något för oss verkligt intressant. När djävulen upptäcker att hans försök inte fungerar, ja, då byter han strategi. Det 12 kapitlet avslutas i den 17 versen med följande ord. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick iväg för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och han ställde sig på sanden invid havet. Kära lyssnare, vilket hav? Jo, just det, människohavet. Det är vår belägenhet. Hör du till dem som håller Guds bud och bär vittnesbördet om Jesus med dig i livet, så ska du också veta att det finns en som för krig mot dig. Ett krig som inte känner till några vapenstillestånd eller fredsfördrag. Den effekt som djävulen utövar över människohavet får aldrig underskattas. Här hittar vi orsaken till sataniska lockelser, förvillelser, avfall från den sunda tron, allvarliga mänskliga felsteg, missförhållanden, osämja, orättvisor, grymheter i samband med maktutövande, tendenser till självförhävelse och självförgudning, ofattbara mängder lidande som drabbat mänskligheten i kombination med nödtorftiga försök till att lappa ihop allting. Hålla allting flytande. Listan kan göras mycket längre, men jag tror det räcker så. Det enda motmedlet, eller vaccinet om vi så säger, som liksom skapar öar eller tillflyktsorter i människohavet, är evangeliet och kyrkan. Tack och lov så räcker det vaccinet till i alla tider för alla människor. Varför behöver det tillföras med regelbundenhet? Ja, den redogörelsen finner vi i skapelsens början när den högste förklarar framtiden efter det som hänt i syndafallet. Vi lyssnar till orden ur första Moseboks tredje kapitel, vers 15. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig, alltså djävulen, och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga den i hälen. Här beskrivs hur vi som Kristi efterföljare faktiskt vinner seger, men också att vi inte går omärkta ur striden. Vi får ett sting av ormen, en verkan av ormgiftet, mot vilket vi behöver regelbunden tillförsel av vaccin. En kort sammanfattning av kristen tro låter ibland så här. Vi ska ta del av bönen, brödsbrytelsen, Bibeln och brödra gemenskapen. Där finner vi delar av vaccinet. Till detta lägger vi naturligtvis också bekännelsen. Vill man kort sammanfatta det kristna livets grundförutsättningar, det som räcker för att rädda oss, så kan man använda sig av det välkända textavsnittet från Romarbrevet 10, verserna 9-10, där det heter: Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. Nu brukar jag vara försiktig med förenklingar och hårt sammanpressade synteser. Ett helt liv räcker inte för att till fullo erövra alla djupen i den kristna överlåtelsen. Så stort och rikt är livet i Guds rike. Men ändå, för den som lyssnar och kanske undrar över vägen till frälsning, så har Paulus i det här bibelordet presenterat den allra viktigaste grunden. I Uppenbarelsebokens 13:e kapitel fortsätter så den väldiga vision som Johannes får uppleva. Inledningsvis skildras ett avsnitt som vi kan koppla till det skriften benämner den yttersta tiden. Jag ska inte ta upp varje detalj utan bara sådant som har bäring på det vi nu resonerar om. Upp ur havet stiger nu ett vilddjur. Det är så beskaffat att det har 10 horn och 7 huvuden. På huvudena ser Johannes hädiska namn. I vers 2 beskrivs så något oerhört märkligt. Djävulen överlåter nämligen sin makt och sin tron till vilddjuret och ger det stor myndighet. Här uppfattar jag det så som att djävulens inverkan på människohavet är en påverkan som varat generation efter generation. Slutligen leder fram till en framväxt av stora och kraftfulla rörelser där man förnekat den högsta och hans son så till den grad att man ställt sig utom ädning. Där man bedrövat den helige ande kontinuerligt och oupphörligt på ett sådant sätt att man begått den oförlåtliga synden. Nu är istället hädelse på agendan. Det är som om processen går av sig självt. Ondskan är som manifest att djävulen till och med överlåter sin tron. Nu kanske någon tänker att just det inte är så märkvärdigt, att det ändå råder en konstant oordning i den demoniska världen. Så är emellertid inte fallet. Jesus uppenbarar inte allt det han vet om den demoniska världen för oss, och det är nog klokast så. Det är inte där vi ska lägga vår uppmärksamhet. Vi ska ha medvetenhet om den, men vårt fokus ska inte ligga där. Vid det tillfälle när Jesus botat en man som varit både dövstum och blind, så nödgas han försvara sig inför en grupp fariser. Istället för att alla är glada över undret, så väller istället anklagelser upp till ytan. Fariserna, som gällde för att vara mycket extra kunniga i lagen och de judiska skrifterna, kommer med den befängda beskyllningen att Jesus driver ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste. Jesus svarar dem med en kort utläggning och en retorisk fråga. Vi tar nu del av händelsen som skildras i evangelium enligt Matteus kapitel 12, verserna 24-28. Men när fariserna hörde detta, alltså om undret med den dövstumme, så sa de: Det är ju bara med Belzebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda andarna. Men han, alltså Jesus, förstod deras tankar och sa till dem: Vart rike som kommit i strid med sig själv blir förött, och inget samhälle eller hus som kommit i strid med sig självt kan ha bestånd. Om nu Satan driver ut Satan, så har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike ha bestånd? Och om det är med Belzebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driver då era egna anhängare ut dem? Det ska alltså vara era domare. Om det åter är med Guds ande som jag driver ut dem, så har ju Guds rike kommit till er. Ja, det var svar på tal det. Det finns alltså en slags hierarkisk ordning även i den onda andevärlden. I ljuset av det är det förbluffande att djävulen överlämnar sin tron. Men som sagt, det tycks gå av sig självt, som en slags självklar process där tiden och tidsandan nu är mogen för detta. De verkligt tuffa nyheterna för kyrkan framkommer i Uppenbarelsebokens 13 kapitel, vers 7. För sammanhangets skull tar vi även med vers 5 och 6. I vers 5 upplyses nämligen om att det fruktansvärda som kommer att ske ändå är begränsat till 42 månader, eller omräknat 3,5 år. Vi lyssnar till texten. Och det, alltså vilddjuret, fick en mun sig given som talade stora ord och var hädiskt var, och det fick makt att göra så under 42 månader. Och det öppnade sin mun till att föra hädisk tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bor i himmelen. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. De fyra sistnämnda parametrarna, stammar, folk, tungomål och folkslag, vet vi nu att vi kan samla under beteckningen det stora vattnet, eller med ett annat ord, havet. Kyrkan och det heliga finns ju naturligtvis mitt där i, fram till den här tidpunkten, den enda säkra tillflykten undan djävulens förgiftande inverkan. Kanske kan vi sträcka bilden och anse kyrkan som tillförlitliga öar i folkhavet. Evangeliets förvaltare har alltid varit det som burit Jesu bekännelse i sina liv, vilket visat sig i ord och i gärning. Som vi för en stund sedan konstaterade, så utgör det en Guds boning i anden. Nu möter vi alltså en beskrivning av en tid 3,5 år lång, när tidigare gällande andliga sammanhang är satta ur spel. Vad kan vi veta mer om denna tid? Vad säger den heliga skrift om en så skrämmande period? Ja, nog finns det mer att läsa. Bibeln kallar den här perioden för vedermödan. Den lyssnare som vill djupstudera sammanhanget får slå upp Matteus 24 kapitel samt Markus kapitel 13. Det är omskakande läsning som möter oss, men nödvändig att ta del av medan tid är. Daniel, en av profeterna i Gamla testamentet, får också möta en beskrivning av ändens tid. I det 12:e och avslutande kapitlet upplever han syner som har med ändens tid att göra. Han undervisas av ett himmelskt sändebud om begreppet förödelsens styggelse. Ett begrepp som också Jesus för fram i de nyss nämnda kapitlen. Daniel får dessutom förklarat för sig att perioden där förödelsens styggelse dominerar är 1290 dagar, det vill säga 3,5 år. I det här sammanhanget kan jag också rekommendera läsning av Paulus ord i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Med hjälp av den här läsningen får man sig till del en mer utvecklad känsla och förståelse för den yttersta tiden. Med det ovansagda och med stöd av den extra läsningen tror jag vi har det rätta ljuset över tidsperioden som benämns dels natten då ingen kan verka, dels den tid då ljuset inte längre är i världen. Som jag förstår det handlar Jesu ord i detta stycke om vedermödans tid.
You say the word and the to life. You say be still to the crashing waves, and the wind and the water obey. At your word, every word is alive. We are listening. We are listening. Breathe your living word into us, God. Breathe your living word through us. We are listening. We are listening. Let us hear the sound.
Det kan kanske upplevas deprimerande och svårsmält att höra så mycket om åklagaren, den gamla ormen som stått oss kristna emot ända från början. Jag vill nu skifta perspektiv och tala om något som är större än så, nämligen att vi har en förespråkare framför fadern, en som för vår talan och kan tala för vår sak. Det är inte vem som helst som kan ikläda sig en sådan roll. Som du säkert förstår så är det Jesus Kristus vi här talar om. I min franska studiebibel benämns Jesus i det här sammanhanget som advokat. Det är sant att det finns en åklagare som inte drar sig för att ta upp felsteg och misslyckanden i våra liv, Men det är lika sant att det finns en försvarsadvokat, en förespråkare som står på vår sida, om vi lagt vårt liv i hans händer. Vi lyssnar till en text från Johannes första brev, kapitel 2, verserna 1-2, där det heter: Mina kära barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder. Ja, inte bara för våra, utan också för hela världens. Det är väl att det är på det här viset. Tänk att denne Jesus står på vår sida, dag som natt. Livet bjuder oss på ett slitage som gör att vi kan få valkar, inte bara på händer och fötter, utan också kring hjärtat. Dessa förhållanden vittrar bort i atmosfären av den text vi nyss hörde. Där vår rättfärdighet brister, står Jesu rättfärdighet kvar. Jag för min del vågar inte annat än att lägga mitt liv i förespråkarens händer. Han kan se förmildrande omständigheter där sådana finns. Han kommer inte att vara mjuk mot synder i mitt liv. Det ska han inte heller vara. Synderna kommer inte att hjälpa mig inför nästa instans, Fadern själv. Där passar det inte med fläckiga kläder. Det visste profeten Jesaja om när han utbrister i kapitel 64, vers 5-6. Du kom dem till möte som övade rättfärdighet med fröjd, dem som på dina vägar tänkte på dig. Men se, du blev förtörnad och vi stod där som syndare. Så har vi länge stått. Ska vi bli frälsta? Vi blev allesammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var så som en fläckad klädnad. Vi vissnade allesammans så som löv, och våra missgärningar förde oss bort så som vinden. Vilka kusliga processer som här skildras. Först vissnar vi som löv, sedan kastas vi iväg bort från varandra in i en form av oigenkännlighet. Så fruktansvärda och sönderslitande är syndens verkningar. Så går det i kyrkoriktningar där pärlan i åken slarvats bort, där den inte längre betyder något. Den andliga natten infinner sig i förväg, i en situation där ytterst få finner sig själva eller sin plats i Guds rike. Frågorna blir fler än svaren och fårflocken krymper. Allt som ska inkluderas leder till oigenkännlighet och separation i en obehaglig virveldans utan takt, rytm eller fokus. Inte ska vi bjuda in den andliga natten i förväg. Den kommer att komma i alla fall i den tid som den högste har bestämt. Hans ordningar kan vi inte omförhandla eller ställa villkor på. Dock, det är inte kyrkans uppgift att igångsätta den andliga natten i förväg. En annan vacker bild som väl stämmer överens med det perspektiv vi nu är inne på är bilden av Kristus som medlare. Paulus beskriver det så här i sitt första brev till Timoteus, det andra kapitlet, verserna 5-6. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, om vilket vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Där kom det igen, det här med Guds tider. I många kulturkretsar i världen, dock icke i alla, har man ansett Jesu ankomst i världen, hans födelse, så viktig att den utgör nollpunkten för tideräkningen. Vi kallar det året för år noll. Vi talar om tiden dessförinnan som före Kristus och tiden därefter som efter Kristus. Någon gång år 33-34 kommer det tillfället då han ger sitt liv till lösen för alla, och där han ikläder sig i sin medlarroll. För vilka gäller det här erbjudandet? erbjudandet om att få en försvarsadvokat och en medlare. Enligt ordet från Johannesbrevet, vilket vi nyss lyssnade till, samt ordet här från andra Timoteusbrevet, så gäller det alla. Utifrån den förståelsen kan vi ännu en gång föreställa oss människohavet, eller om man så vill, stora vatten. Där har vi fiskeplatsen där vi ska lägga ut våra nät om och om igen. Där presenterar vi Jesus Kristus, alla människors försvarsadvokat, förespråkare och medlare. Uppdraget att bli människofiskare ges först till några enkla män vid Genesarets sjö, Israels största sötvattensjö. Sjön bär också andra namn såsom Galileiska sjön och Tiberias sjön. Vi lyssnar till sammanhanget från Matteus evangelium, kapitel 4, versen 18-19. Då han nu vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och Andreas hans bror, kasta ut nät i sjön, ty de var fiskare. Och han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Strax lämnade de näten och följde honom. Här påbörjas det uppdrag som har gällt sedan dess, generation efter generation. På vilken sida av båten ska vi kasta ut näten och när ska det göras? Ja, som med så mycket annat i Guds rike så måste vi gå efter andens ledning, Jesu tilltal och himmelens tajming. Vi kan dra lärdom från en händelse hämtad från tiden mellan Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd. Ett tidsspann, vilket som tidigare nämnts, sträckte sig över 40 dagar. I den här scenen är vi tillbaka vid Galileiska sjön, ungefär 3,5 år senare. Vi lyssnar till berättelsen hämtad från Johannesevangeliets 21 kapitel, verserna 3-6. Simon Petrus sa då till dem, det vill säga några av de andra lärjungarna, jag vill gå iväg och fiska. De sa till honom, vi går också med dig. Så begav de sig iväg och steg i båten. Men den natten fick de inget. När det sedan hade blivit morgon stod Jesus där på stranden. Dock visste lärjungarna inte att det var Jesus. Och Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade honom, nej. Han sa till dem, kasta ut nätet på högra sidan av båten så kommer ni att få. Då kastade de ut och nu fick de en så stor hop med fiskar att de inte förmådde dra upp nätet. Här ser vi att fisket sköttes bäst under överinseende av Herren själv efter hans instruktion och i hans tid. Natten, som jag berört i det här programmet, gav ingen fångst, men dagen gjorde det. Det är värt att notera. Om jag får uttrycka mig lite slarvigt så skulle jag kunna säga så här. När Jesus är nära, då blir det napp, då blir det fångst, då är det lönt att fiska. Ifrån den här lilla scenen, den fysiska platsen vid Galileiska sjön med ett fåtal människor inblandade, breddas och uppdraget till att gälla de verkligt stora fiskevattnen. Den situation vi nu ska ta del av utspelar sig också under de 40 dagarna mellan Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd. Några av de sista förklaringar och instruktioner lärjungarna får höra från sin mästare och herre, vilken de följt under 3,5 år, lyder som följer. Ifrån Matteus evangelium kapitel 28, verserna 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Det här välkända textavsnittet brukar kallas missionsbefallningen. Lade du märke till att här fanns ingen tidsbegränsning vad gäller Jesu närvaro bland de troende? Nej, nej. Han utlovar sin egen närvaro in till tidens slut. Det är stort och det får vi aldrig glömma. Lade du också märke till att han förklarar att han givits all makt i himmel och på jord? Det betyder, som jag uppfattade, att vi har rätt att be Herren om att han delar med sig något av den makten till oss när vi går ut i det många gånger svåra uppdraget att vara människofiskare. Det är nog en förutsättning om det ska lyckas. Det är på grund av det faktum att Jesus givits all makt i himmel och på jord som vi överhuvudtaget kan ta oss an det uppdrag han givit oss. Nu är fiskevattnet stort, överallt framför oss där det finns människor visade sig. Inte undra på att kroppen behöver ha kontakt med huvudet. Hur ska kroppen annars kunna bestå utan styrsel, utan balans, utan någon form av visshet inför det framtida, det som ska och måste komma? Utan samordning rör sig inte lemmarna ändamålsenligt. Kroppen vet inte om den rör sig framåt eller bakåt, eller ens om den överhuvudtaget rör sig. Som tidigare sagt så kommer den andliga natten över oss förr eller senare. Ja, kanske är den redan här. Men, och det här är viktigt, vi ska inte som Kristi kropp i tiden samspela med den andliga natten, bjuda in den och så att säga påskynda den, under det att vi tror att vi är rätt ute. Gör vi på så sätt, ja, då kommer också vi bli införlivade med civilsamhällets dilemman i stort. Ökande förvirring, accelererande kriminalitet på alla samhällsnivåer, sammanbrott av sociala skyddsnät, fördjupat missbruk och förvärrad psykisk ohälsa, tilltagande vilsenhet i andliga och själsliga frågor, etc., etc. Om kyrkan envist går i den riktningen så blir hon en del av problemen istället för vägen ut ur dem. Hon finner sig plötsligt och yrvaket inkorporerad med världens krafter och sammanhang istället för inlämnad med Kristus. Inte att undra på att en sådan kropp tappar fotfästet när den hela tiden är ute på nattorientering utan ljus och ledning. Som jag tidigare betonat i det här programmet så är orientering svårt nog i dagsljus. Hur svårt är det då inte om natten? Vad kan passa bättre än att vi avrundar det här programmet med att lyssna till orden från Paulus första brev till Thessalonikerna i runde 5 kapitlet verserna 4-8. Men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker, så att den dagen kan komma över er så som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova så som de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som dricker sig druckna, de är druckna om natten. Men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. Där, kära lyssnare, har vi den rätta hållningen. Det är med den attityden vi kristna kan vara jordens salt. Det saltet motverkar förruttnelsen eftersom det har sältan kvar. Det är inte så svårt som det kanske låter eftersom Herren själv går med oss när vi har den hållningen. Du har lyssnat till Radio Malmbäck, en del av Höglandets närradio, som går under benämningen program 5 och sänds på 103,9 MHz. Jag som producerat programmet heter Mikael Lägermo. Tack för att du tagit dig tid att lyssna. Jag hoppas vi hörs i etern vid något annat tillfälle. Den musik vi har lyssnat till i det här avsnittet är skriven och framförd av Stephen Curtis Chapman. Först hörde vi The Body och i andra musikinslaget heter sången We Are Listening av alltså Stephen Curtis Chapman.